Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Äntligen höst, dags för däckbyte. I avsnitt 243 av Vi Bilägares podcast berättar vi om årets tester av dubbdäck och friktionsdäck och svarar på era frågor. Välkommen till Vi Bilägares podcast. Den här gången ett specialavsnitt om vinterdäck. Nils Svärd, julen står för dörren som du brukar säga.
Jajamän, och inte bara det. Man kan väl också säga att vilken är världens bästa eller människans bästa uppfinning genom hela årtusendet av livshistoria som människan har på planeten?
Jag antar då att du syftar på julet.
Det är klart att det är julet. Ja. Det är därför vi har den här fantastiska podden. Så man kan göra en bra uppfinning ännu bättre.
Ja, oh, härligt. Anders Helgesson, vad brukar du säga? Bult eller skruv?
Det jag säger nog numera att det är en julskruv eller en julmutter.
Ja.
Men Nils, hur kommer du ut ur bilen om julen står för dörren?
Det är därför man är expert. Jag har mina knepen, de avslöjar jag inte.
Hörrni, vad kör ni? Vi har precis bytt i långtestället. Hur har det gått sedan bytet? Har det hänt någonting? Vad kör ni för någonting just nu?
Jag kör ID3.
Ja.
Det är ju roligt, den är en checkbil.
Mm. Hur lång poddtid har vi, Anders? Hur
går ja, det lite så. Ja, det händer olika saker varje morgon. Nu ska vi se här, det var igår morse, då ville inte farthållaren fungera och nu på morgonen så funkade farthållaren men inte vänster blinkers bak.
Nej.
Vänsterblinkers?
Ja, men när jag har stått och möglat lite här i garaget en halvtimme så funkar vänsterblinkers igen. Så att ja, det är intermittenta fel.
Det är så roligt vad mycket nya fel som uppstår hela tiden med ID3. Dessutom tycker jag att helt plötsligt känns det som att men nu funkar den. Så nu har vi inte så mycket buggar för vi tycker att alltså generellt har den fungerat bättre och bättre ju längre vi har kört den. I början var det ju väldigt buggigt. Men vi har ju ändå pratat om den som tämligen buggfri i sommar tror jag. Men nu är den tillbaka alltså. Är det kylen som ställer till det tror du?
Ja, det är väl kanske den här annalkande uppdateringen som jag 2,3 då. Vi kör ju fortfarande med 2,1. Heter det väl, vår mjukvaruuppdatering. Och vi fick lite propåer från Volkswagen om att har ni verkligen den senaste mjukvaran? För att de märker ju att vi klagar på bilen så som att farthållaren inte fungerar och vänsterblinkers inte vill vara med. Och fick det distinkta intrycket av att 2,3 är på väg, liksom att den redan är på plats, den här mjukvaruuppdateringen. Så jag fick ju panik häromdagen och registrerade om allting så vi verkligen skulle se till att bilen var uppkopplad och så här. Men nu visar
vi hade
sig
en lång diskussion också huruvida vad vi hade för uppkoppling, för vi misstänkte att det var det som var problemet, att vi gjort någonting fel i inställningen av appen, varför vi inte fick den här nya trådlösa uppdateringen. För det är det som är väl nyheten med 2,3, att det här ska då ske over the air.
Precis så.
Äntligen ska vara på plats för Volkswagen, så vi inte behöver ha den på verkstaden som vi hade i början av året för att få uppdateringarna.
Men det visar ju sig att den här uppdateringen, och går man in på Volkswagens hemsida här nu, så åtminstone jag det distinkta intrycket att 2,3 absolut är här och att det är under full utrullning. Men det visar sig att först nästa vecka, då kommer ID3 och ID4-ägare få ett brev till den registrerade e-postadressen som man har registrerat sin app mot. Och under vecka 40 så ska den här uppdateringen börja kablas ut. Då. Men man måste då först godkänna att den ska laddas ner till bilen, och när man har godkänt det, då kan det dröja ett par, tre veckor innan bilen har fått uppdateringen.
Mm-hmm.
Så att från vecka 40 kan ni ID3 och ID4-ägare börja kika efter den här uppdateringen.
Okej, okay. Så får vi vänta lite till. Jag är ju lite intresserad av hur du kom till jobbet, Anders, om du inte kunde svänga vänster, eller vad var det, höger?
Nej, vänster ville den inte blinka.
Nej. Då fick du köra bara högersvängar till jobbet.
Precis så. Mm.
Blev det en omväg?
Det är märkligt om mest högersvängar, så att det gick rätt bra. Det kanske extra vända runt kvarteret, men det funkar fint.
Men vad bra. Apropå mjukvara, Nils, jag har fått höra att det hände någonting. Ja, du var med om en kylig upplevelse härom sistens.
Ja, jag har ju fått lägga rabarber på våran Seat Leon, som också är väl en intressant historia som vi har följt under året. Och jag var tvungen att ringa och störa Anders Helgesson 9:30 igår kväll och se om han kunde höja värmen i bilen medan jag satt och frös på den sista färden upp. För jag har åkt upp till Jämtland, jag poddar just nu från Östersund med utsikt över fjällen i ett vackert höstlandskap. Solen skiner och det är gula träd.
Härligt.
Men jag tog den här bilen och åkte upp, och precis när jag känner att jag tycker verkligen om den här Seaten då. Man har liksom ändå lärt sig börja hitta rätt i de här olika undermenyerna. Jag vet att det är 7 steg jag måste trycka på pekskärmen för att sänka reostatfunktionen och dra ner ljusstyrkan på skärmen. Men nu vet jag exakt vilka 7 ställen jag ska trycka på för att komma fram dit. Och så vidare och så vidare. Jag vet till och med nu vart hitta filmmeddelaren, och vi pratade om det förra podden, Anders. Det ligger inte alls uppe i det meddelande fönstret som man kan tro som en genväg. Det hade varit på tok för enkelt. Man måste in i farthållaren då, eller färddatorn, och hitta de här grejerna.
Ja.
Men precis när man ändå är imponerad över hur det finliret med elen går av och på, och hur det hela tiden jobbar med kartdatan för att optimera förbrukningen, så tycker jag att det är ganska kallt. Varför är det så kallt? Och sen har de inser att men nu har ju den här klimatanläggningen hängt sig igen, som den alltid har gjort för mig när jag gjort en långresa. Jag har kört 3 långresor med den här. På vintern har jag slutat med att den bara blåser varmluft. Men nu blåser det bara kallluft.
Okej.
Okay.
Så nu blev du utfryst.
Ja, precis. Fick stanna och ta på mig en tröja för att jag försökte starta om den sån där, men det är som vanligt, går den inte igång. Så att skärmen fungerar för det mesta, men just den där delen med klimatanläggningen. Klimatanläggning off bara. Går inte att sätta på. Allting är låst.
Men den är ju väldigt säsongsrätt. Vi går ju mot kyligare tider. Och när den fick värmevallningen var ju det i våras när det skulle bli sommar och... Ja,
jag hade den på väg upp till, det var ju snöresor i minusgrader, så då gick värmen på, så det var rätt.
Ja.
Nu är ju det här en spansk bil, så att jag tänkte, men det är slutet av september, det är nog 20 grader varmt, så de blåste på kall luft. Men jag var ju på väg till Jämtland, jag hade plus 6 grader som utetemperatur, så att jag hade gärna tagit lite mer värme.
Mm. Ja, jag har inte varit med om någonting sånt där, vad jag kan... minnas med Toyota Yaris. Jag kör och tankar och that's it, kan man säga.
Såklart.
Och inte så ofta kanske.
Nej.
Snålrackare, den här Toyotan.
Ja, fast den har väl inte jättestor bränsletank. Alltså det känns ändå som att besöker macken ganska frekvent ändå.
Men det är billigt, det är väl aldrig över 30 liter man får in i en sån där bil.
Ja, och sen försöker jag ju träna mig på min tunga blyfot att köra lätt och fint och fina accelerationer och ingen... Ja, nu tar Anders upp telefonen. Han har spionerat på mig i appen. Vad heter den? My Toyota.
My T. Jag har inte spionerat, men nu gör jag det. Nu ska vi se hur det har gått här, Maria. Ja. Hur gick det i morse?
Ja, men i morse motorväg. Du kan väl ta när jag körde i stan i alla fall.
Ska se i stan.
Igår.
Snitthastighet 75.
Nej, det får man får faktiskt inte upp det. Däremot får man hur man förhåller sig mot andra förare av hybridfordon, alltså andra Toyotor i sig. Om man ligger över eller under snittet. Mm-hmm. Bra hybridresultat, 87/100 här, Maria. Acceleration 4,5 utav 5 möjliga. Inbromsning 4,5. Konstant hastighet inte lika bra, 3,5.
Ja, men det var köer. Om du tittar på i morse.
Jag tittar på i morse.
Ja, det var lite...
Det här är nog faktiskt över hela... Ska se. Ja, det här är senaste veckan.
Jaha, oj då. Då kan jag inte förklara bort det. Det skete sig. Ja.
Vad händer med GDPR-säkerheten här? Det känns som att vi hänger ut individinformation. Apropå app, jag ska bara följa upp det. Varför jag ringde Anders, det gick jag inte i mål med. Det är att man kan ju ändå, även när klimatanläggningen i bilen slutar fungera så kan man ju styra bilen via appen och justera temperaturen där, kommer vi på. I
ja, just det. Och det var där du ville Anders skulle
göra. Jag har inlogg i appen, men jag vet att Anders brukar ha koll på det senaste. Men vi var utstängda för bilen var ju offline inläge så att vi kom inte. Där fick frysa sista biten.
Okej, vad säger du Anders? Nu han är fortfarande inne på min
ja, det är
körstil.
Dålig acceleration, du bör accelerera mjukare har Maria fått.
Ja,
och sen
det
ser
jag.
Man att hon kör jättemycket bensin, det är motorvägen. Och sen är bensin, lite kort elstöt och sen är bensin. Och lite el. Du, över Ekolsundsbron Maria på E18, där körde du på el.
Ja, det är ju nedförsbacke innan där så det är bara att glida fram där.
Och strax efter så får du dålig körning. Din körning var något inkonsekvent i den här hastighetszonen.
Ja, men det är ju uppförsbacke efteråt, eller va? Ja.
Jag kan tänka mig att det kanske är lite köbildning där också faktiskt.
Förklaringarna
haglar.
Ja, precis.
Men vänta här, vi har... Positivt Maria, positivt. Strax innan du är framme så har du fått bra acceleration. Du accelererade mjukt och fint på påfarten. Bra jobbat.
Ja.
Och vad har vi nästa då? Du accelererade mjukt och fint efter trafikljuset. Perfekt. Så ja. Det är bra.
Ja. Jag får ta upp mig lite. Klappa
35 axeln. År efter 1984. George Orwell liksom sitter vi här nu och bara följer varandra i detalj hur ja. Vi kör på varenda meter av vägen.
Storebror bevakar dig när du kör. Ja, det var det om långteststallet. Ska vi gå vidare in på vinterdäckstesterna? I år har vi ju testat, som vi brukar, dubbdäck och friktionsdäck.
Ja, vi har ju precis för någon dryg vecka sedan publicerat vårt dubbdäckstest och där hade vi 8 dubbdäck och bara nu närmsta timmen här så kommer vi skicka iväg nästa tidning med friktionsdäcken, de dubbfria vinterdäcken, och det är också 8 stycken. Så att 16 däck totalt.
Som sagt, nummer 12 dubbdäck, nummer 13 friktionsdäck och även kommer det publiceras på våran sajt ibilagare.se/test/däck. Kan du kika. Och inför den här podcasten så bad vi ju er där ute skicka in era frågor om vinterdäck på via Instagram och mail och Facebook och alla vägar vi kunde komma på. Och där har det kommit in bland annat om från Mikael som undrar: vi bilägare, ställer ni resultaten mot varandra mellan dubbdäck och friktionsdäck i testet? Eller är det 2 fristående test, 1 för dubbdäck och 1 för friktionsdäck? Vad svarar vi där?
Bra att han frågar det, för det är någonting man ändå får påpeka, tror jag, varje år. Vikten av att se det som 2 olika tester. Vi kör de här i 2 separata testprogram. Och eftersom vi håller på att testa liksom under en veckas tid på vintern och det vart väl också nästan en veckas tid nu på barmarken, så dels förändras det väldigt mycket från en dag till dag. Dessutom så använder vi lite olika referensdäck som man sedan jämkar resultatet mot. Så att man kan inte titta egentligen på det ena numret och jämföra med siffran i det andra numret, för det är så mycket faktorer som påverkar slutresultatet. Dessutom preppar vi isen lite annorlunda när man kör körning på is, eller handling som för att använda ett svängest uttryck, så kan man ju ha en liten halare is när man kör dubb, för att de är inte så kinkiga exakt på isens beskaffenhet, medan friktionsdäcken är betydligt känsligare, då måste man nästan lägga en liten grövre ispreparering för att ändå ha ett fäste att arbeta med. Och varför gör vi då så här? Varför kan man inte bara slå ihop allting? Och det kan man absolut göra egentligen. Men ska man köra 16 däck så hinner man inte färdigt ett testprogram på en dag. Då måste man testa 2 dagar. Då får man blanda dubb och friktion olika dagar. Och då kanske de ändå kör på olika typer av väder. Det kan vara minus 17 en dag och minus 5 en annan dag. Det kan vara ganska fuktigt en dag och torrt en annan dag. Och då jämkar man det med via referensdäck hur det beter sig. Men det kan också bete sig annorlunda så att det blir inte lika exakt. Därför tycker jag det är bättre att renodlar det hela, att hålla ihop de som är lika. Vet man om att vi vill köpa dubb, ja, men då har vi jämfört dubb på det absolut bästa, mest rättvisa sättet. Vill man köra dubbfritt, för jag tror man är ganska säker på vad det är man föredrar, så kommer här en guide på hur presterar de dubbfria och få så jämna och rättvisa resultat som möjligt. Det är i alla fall vår filosofi.
Mm. För hur mycket man än har kontroll på själva testbanan så är det ju, har vi ju aldrig riktigt kontroll över vädret. Det kan ju skifta från dag till dag, ja, som du säger.
Alltså, kör man sommardäck så brukar det vara mycket jämnare temperaturer med helt mindre temperaturskiftningar. Men med snö och is, liksom, underlaget påverkas så snabbt. Det påverkas under en dag också. Det var ju därför vi testade enbart nattetid när vi var uppe. Just för att det var ju här vid mars ungefär och vårsolen började ändå märkas av med strålningen. De märker att det påverkar under dagen. Så att därför så har ju hela testanläggningen vi var på uppe i Älvsbyn då, som drivs av Arctic Falls, som är en svensk firma som preparerar banor åt alla möjliga olika företag. Det här var där Pirelli normalt sett håller till, som vi fått komma in. Och hela anläggningen ställer om att bara jobba natt. Så att vi börjar egentligen körningarna vid 10 på kvällen, så höll vi på fram till 8 på morgonen. Bara för att få så jämnt resultat som möjligt.
Ja. Och du pratade där om is som underlag och även snö. Och sen är det test av våtgrepp också som genomförs.
Ja, precis. Inte dock där uppe i Norrland i mars, utan det är vi... Det var ju Småland. Sen i maj var det väl, Anders, vi åkte ner till Gislaveds gamla testbana som fortfarande finns där bakom fabriken på Tallmossen utanför Gislaved.
Stämmer bra där. Tidigt maj var vi nere och det var ju nästan så att vi började få lite för varmt väder där, men det löste sig bra till slut. Kommer inte en kall front.
För blött väder tycker jag. Jag minns det bara som ett
det var hellregn.
Och till de här torrbromsningarna och kunna bromsa på torrt tillräckligt lång tid.
Ja, vi får nog be invånarna i Gislaved lite med ursäkt där, för det kan vara så att det kan ha gått en anings lite för fort någon gång just för att hinna mellan de där regnmånen. Det är en liten transportsträcka mellan där vi byter däck och där vi bromsar på torrt, utan det var full fart där.
Det var lite Hollywood cliffhanger. Sista dagen var egentligen den andra reservdagen liksom. Alltså sista gången vi tillgång till banan, annars fick vi nästan vänta 2 veckor till för att kunna få tid och kunna köra igen. Och liksom under den tiden så kom det, tror jag, kom hagel, det kom snö. Och det var regnmoln i luften. Men ingenting på själva testbanan. Det var liksom precis i ytterkant. Så där vi bytte däck, där kunde man ana hagel och lite snö blandat. Men det var alltid torrt där vi testade liksom. Och sen såg man ändå regnskuren och hur det började liksom komma närmare och närmare liksom de sista sätten. Och helt osannolikt, det verkar som en Hollywood-drama. Jag var den sista där av oss två som hade sista sättet kvar. Så när jag gjorde den allra sista inbromsningen med det allra sista däcket, då kom regndropparna på rutan. Det var liksom Hollywood-drama i miniatyr där i Smålandsskogen.
Men ni klarade. Härligt. Men apropå det här...
Jag var inte alls svettig.
Precis. Apropå det här med underlag så har vi faktiskt fått in en fråga från Petter. Jag skulle så önska att ni testar drivning i djup snö. Det gör ingen tidning vad jag vet. Jag älskar däck och köper nya testvinnare till nästan varje ny bil jag köper till hushållet. För att jag tycker det är kul och för att jag är trygghetsnarkoman. Det allra värsta väglaget med enbart framhjulsdrivna bilar tycker jag är djup snö. Nyfallet 40 cm under natten, oplogat och man ska iväg. Ja, och sen pratar han lite om vad han tycker är sina bästa däck och ja, lite annat. Era testers start på snö ger inte alls samma mått på driv i djupsnö. Och hur skulle man då kunna genomföra ett sånt test rent praktiskt?
Jag håller med. Nej, vi testar inte i så djup snö. Vi har testat ganska hårdpackad snö, för det representerar mest det man kör på när det är snöat, att ändå plogat. Ska man hitta 40 cm lösnö, det känns som vi får ställa en del lite svårigheter, från att du håller det jämnt preparerat för så många däck och så många körningar som behövs. För Anders, många starter gör vi på snö med varje däck? Det är väl en 15-16 och starta bort 3 stycken.
Där de krokarna är det. Och det är ju ett ganska kompakt underlag, kan jag säga, att skulle man gå där med ett par vanliga vinterkängor så sjunker du inte ner, men det blir ett tydligt skoavtryck där du har gått. Så att det är ju rätt hårt underlag. Men bekymret om det är så mycket lösnö, jag kan tänka mig att redan vid kanske 2 decimeter lösnö så kan man få lite bekymmer med att man har en för låg bil. Det är kanske snarare det än däcken som ger den här sista lilla fördelen, så att säga.
Ja, så det är lite extremfall. Men jag tror faktiskt det finns vissa någon rysk tidning som har testat liksom mera körning i djupsnö snarare än start i djupsnö. Men han får plugga på ryskan, tror jag, och titta på de andra oplogade vägarna där det kan uppstå problem. Vi har tyvärr inte gjort det. Däremot vet jag att jag tror han nämnde någonting med att det är svårare att hitta bra däck, att de blir sämre och sämre, och det förstår jag, för att man gör tätare och tätare mönster, för det är mer fokus på att ha lättrullade däck, tystare däck, så att man vill ha ett ganska tätt mönster. Så att jag tror om man backar bakåt en generation och ska ta ett bra snödäck i djupsnö så är det ju Goodyears förra Ice Arctic som är ganska grovt i sitt mönster och ganska öppet mönster som är ett självrensande som man brukar säga. Det är väl ganska känt för att prestera ganska bra i djupsnö så att han får väl gå bakåt en däckgeneration hos Goodyear för att hitta ett väldigt bra snödäck.
Mm. Och sen kan man också se på hur mycket klackarna sticker ut på sidan av däcket. Vissa har ju mer trimmade sidor och andra låter mönstret hänga kvar längre ut på däcksidan. Och om det hänger kvar lite mer ut på däcksidan då får ju liksom en liten skobbeleffekt av det där, som också kan hjälpa till i lösnö.
Sen har vi också fått in en fråga om bullertest. Det ingår ju bullermätningar i vinterdäckstesterna. Men vi har fått en fråga här om från Adam. Gör gärna ett bullertest på någon grov asfalt också så att det går att jämföra hur däcken låter på sånt underlag. Ser fram emot testet, skriver han.
Ja, check på den. Det har vi gjort.
Ja, han kanske bara inte har läst testet än. Så, ja, Adam.
Nej, men det framgår väl kanske inte så tydligt alla detaljer. Så himla mycket mätdata och sånt där som vi gör som inte får plats i tidningen. Vi mäter ju dels med bullermätare för att få liksom en uppfattning om decibelnivån, men framförallt så lyssnar vi på däcket och sätter ett subjektivt betyg. Och förut har vi presenterat själva decibeltalet, men det säger inte så mycket, utan det viktigaste är ju hur det låter. Framförallt vinterdäck jobbar med helt olika frekvenser om på vilket sätt dubbarna slår i backen och sådär. Eller hur mönstret låter, den grövre mönstren på sommardäck. Så därför har vi enkelt rationaliserat bort och bara sätter liksom helhetsbetyget, en siffra. Men det är absolut gjort på svensk asfalt, i Småland, som sagt, utan Gislaved, på ganska grov typ. Klassisk svenskt oljegrus på något sätt, i olika hastigheter, mellan 50 till 110.
Ja, vi kan ju säga att det är väldigt stora skillnader i buller på de här däcken vi har testat. Vi hade ju ett som kom ganska långt ner totalt men som inte är det sämsta däcktestet som hade ett fenomenalt buller. Det var ju liksom, det var små sitta i ett startande propellerflygplan när man passerade 70 km i timmen. Då var men det är något fel här, men det var inget fel, det var så bullrigt.
Mm. Tänker du på dubbdäcket eller friktionsdäcket?
Mm. Ja, jag tänker på båda och egentligen, men kanske egentligen framförallt friktionsdäcket, för det var ju det som var väldigt uttalat.
Ja, för det kom ju sist ändå i friktionsdäckstestet.
Det kom sist.
Ja, nej, men det var ju det roliga. Jag kommer ihåg det också när man bara stack iväg just ut till bromssträckorna där vi håller till, eller också handlingen. Så minns jag att jag satt och men det är ett propellerplan ovanför mig. Liksom, jag satt och stirrade upp genom liksom genom rutan och letade, men var är flygplanet? Men sen kom på, just ja, det är det här däcket som sitter på. Det kan säga också vilket det var. Det var ju Nordex från ett dansk-kinesiskt däck. Mm. Som har något mönster att göra som... det är ännu värre när man svänger lite lätt styrutslag. Så det åkte verkligen som den sitter i en turboprop, Saab och flyger någonstans inrikesplan.
Så det finns ju skillnader inte bara mellan dubbdäck och friktionsdäck, utan det finns liksom sinsemellan stora variationer.
Jättestora skillnader, ja. Mm.
Mycket större än för sommardäcken.
Sen om vi ska gå vidare i frågor som har kommit in så är det många som undrar om det finns spännande däck med ny teknik som har testats i år eller om det har testats däck för elbilar. En norrman frågar om det är nyheter från Continental denna vintern till exempel. Vad kan vi svara där?
Ja, vi kan väl ta lite nyheter. Det är kanske ingen sån här revolutionerande teknik som har lanserats. Inga gummidubbar eller någonting annat som har dykt upp. Utan det är väl en kontinuerlig utveckling av det som finns. Som sig, och man märker att utvecklingen fortsätter att gå väldigt fort på däcksidan. Och i år är det väl framförallt på dubbdäcksidan som har väldigt mycket nytt. Vi har ju dels en helt ny produkt från Goodyear. Även Nokian har ju släppt hacka på lite 10. Ett nytt Nokian-däck betyder ju också att lillebror, man får kalla det för det, Nordman, byter generation. Nordman ligger liksom två generationer bakåt i Nokian-sortimentet. Så att det är gamla Hakkapeliitta 8 som nu heter då Nordman 8. Och även den koreanska uppstickaren Nexen har ett nytt dubbdäck. Och sedan så tycker jag att det är intressant med en kinesisk lågprisdäck, Linglong Green Max, eller LL Green Max som de numera vill bli kallad. Jag tror de försöker gå ifrån Linglong-namnet och har fått lite så här Qingchong-stämpel på sig i nordiska länderna. Så de kallar sig för Green Max och de har ju ett nytt dubbdäck som har faktiskt flest dubbar av alla. De utklassar till och med Michelin med att stoppa in väldigt mycket dubb i däcket.
Just det.
Trots en väldigt låg och billig kostnad. Så att det är rätt intressant att blanda de här prisklasserna.
Mm.
och uppstickare från öst.
Rent dubbtekniskt, är det några nyheter där i hur dubbarna är konstruerade eller hur de sitter eller något sånt?
Inget revolutionerande, det skulle jag nog inte vilja säga, men tendensen är att det blir fler och fler dubbar i varje däck. Även om ingen av de här premiumtillverkarna, man får kalla det för det, har lyckats komma upp i Michelins 250 stycken per däck. Utan det är den här kinesen då som vi kom att ha 252 i den testade dimensionen. Så två fler än Michelin.
Har det hänt någonting med gummiblandningen, Nils? Har det någon som har börjat med mer miljövänliga däck? Jag tänkte här att ta en fråga för elbilar. Det är väl logiskt att man vill ha ett lite miljövänligare däck då också om man redan kör miljövänligt.
Ingenting som är någon sån här jätterevolutionerande kliv på den fronten. Man jobbar ju ständigt med gummiblandningen. Det är där man egentligen har den största produktutvecklingen, skulle man säga. Och det finns ju redan inblandning av rapsolja och solrosolja man använder också, tror jag, i nordiska friktionsdäckform, extra mjuka och lite sådana bioprodukter. Men vi har ju sett några nyheter att man kommer göra fiber av återvunna PET-flaskor. Det har ju inte kommit in i vinterdäckssidan än, utan det sätts igång något tidiga pilotprojekt på sommardäcken. Jag tror det är Continental och Michelin som där är det just nu pionjärer, att man i de här fiberstrukturerna man använder, att man tar återvunna PET-flaskor istället.
Är det svårare att göra det på vinterdäck alltså? Eller varför de har kommit på sommardäcken först, tänker jag?
Jag tror bara en större marknad.
Ah, okay.
Alltså vinterdäck är väl ganska... Det är ingen global på samma sätt, utan Nej. Det är en liten nordisk och europeisk angelägenhet, möjligtvis Kina, Ryssland och Nordamerika och sådär. Men det är sommardäcken som man får mest PR-resultat på.
Mm. Är det någonting mer vi kan säga om årets tester av dubbdäck och friktionsdäck innan vi går in på fler frågor?
Jag tänkte gå in på friktionsdäcksidan. Det är ju inte så mycket nytt där i år. Det var ju väldigt många nya produkter som lanserades förra året, så där är ju ungefär mesta gamla bekanta. Men han kom in på vad som är nytt från Continental, hade ju en väldigt specifik fråga, den här norrmannen. Ja. Och där har vi med deras nya kontinentala däck, eller mellan europeiska vinterdäck. För Continental har ju släppt nu något som heter TS870 som ersätter gamla TS860. Så vi har med det här mellan europeiska däcket mot de nordiska för att liksom belysa på skillnaderna som finns med de här två däcktyperna. Och vi tog med det för att visa liksom vart ligger de allra senaste kontinentala däcken någonstans. Hur stora skillnader är det på den nya generationen?
Vi har precis just... typ denna sekund faktiskt fått en fråga över Instagram här, just vad det gäller kontinentaleuropeiska däck. Den lyder som följer. Har de kontinentaleuropeiska däcken blivit bättre i år och kan de möjligen ersätta nordiska dubbfria i södra Sverige och kanske även stora delar av Mellansverige? Jag gillar nordiska dubbfria på snö och is, men är bekymrad över köregenskaper i regn och att däcken upplevs som instabila, inte minst på smala men säkra 2+1-vägar. Jag har de blivit bättre just i år? De har ju blivit bättre rent generellt, skulle jag säga, Nils. Bättre på att hantera svensk vinter.
Absolut, ja. Men sagt, utvecklingen går ju ständigt framåt. Dubbdäcken blir bättre på att hantera alla underlag. Likaså de nordiska och även de europeiska går framåt. Men de har ju absolut inte kommit i kapp om man ser rent vintergrepp. De klarar snö bra. Det är ju ganska jämnt mellan enkelt alla typer av däck. Kopplat tillbaka det vi pratade om innan, för att få grepp på snö så är mönstret utformat att man fångar upp snö i mönstret och sedan så har man, använder man den snön att greppa mot snön igen, snöunderlaget, så att man har snö och snöeffekt, och det gör ju alla däck, så att där blir ganska jämnt mellan olika däcktyper. Men kommer vi ut på isen så ser vi ju direkt att det europeiska däcket har otroligt mycket längre bromssträckor än de nordiska friktionsdäcken, så där är de inte alls i kapp. Dessutom klarar de också temperaturer, alltså låga temperaturer sämre. De har ju hårdare gummiblandningar, så börjar det bli liksom lite rejäla minusgrader. Så blir de hårdare tidigare och tappar ännu mer då grepp. Men definitivt, som man säger, det är ju, de är överlägsna på barmark. Körning på väta, liksom i slask. Motstånd mot vattenplaningen är enormt mycket bättre. Så att bor man i södra Sverige och inte har liksom anledning att köra upp till fjällen eller... man egentligen bara pendlar på saltade motorvägar längs E6an eller E4an där nere, så är det absolut ett bra val. Men man måste komma ihåg att man har inte det vinterfäste som man kanske är van vid och får kompensera för det.
Vi har ju som sagt tidigare år gjort, när vi har gjort våra podcast special om vinterdäck, bett er skicka in frågor. Men i år så är det lite annorlunda, för vi har fått in ovanligt många frågor om just elbilar och vinterdäck. Där kan man ju se att det är någon, ja, det är en ökande trend. Det är att allt fler börjar fundera på det här. Vi tar väl några frågor här som har kommit in. Andreas undrar, vad skulle ni rekommendera till elbil, dubb eller friktionsdäck? Slits dubben mer på elbilar eller inte? Är ett bra däck till en fossildriven bil lika bra till en elbil?
Slits kan jag nästan svara på. Det är ju väldigt avhängigt hur mycket du gasar med din bil och hur hårt du bromsar. Sen är det klart att elbilarna rent generellt sett är tyngre och vikt sliter på ett däck.
Och det här med, svarar vi på det då? Ett däck till som anses vara bra till en fossildriven bil, lika bra till en elbil?
Ja, så pratar vi vinterdäck så är det ju egentligen samma principer. Bättre på is och snö för en bil med förbränningsmotor, så bättre på is och snö också för en elbil. Så det är inga jätteförändringar där, men som Anders inne på, det kommer ju sen in på tyngd framförallt, att man måste ju ha ett däck som klarar av kanske, ja, hålla koll på vikten. Alla däck har ju sin viktklassning liksom, och lastindex som det heter. Så det är extra viktigt att följa det, att man inte undergår det på en laddbil.
Och det här är väl ungefär samma fråga som har kommit in från Henrik. Rekommenderar ni samma vinterdäck till elbilar, eller bör man tänka annorlunda med tanke på vikt, vridmoment etc.? Och det har vi kanske redan svarat på här.
Ja, till en viss gräns. Däremot kan man ju titta kanske ännu mer på barmarksegenskapen, och just stabiliteten på torrt är ju det som kan ha skillnad. Att man kanske ändå vill ha ett däck med lite mer stadga. För framförallt de nordiska friktionsdäcken har vi ju produkter som är, de är ju extremt anpassade på att ge fäste på is utan dubb. Och då måste man liksom, där måste däcktillverkarna lämna de gängsnormerna på något sätt och verkligen anpassa en mycket mjukare stomme, mycket mjukare gummiblandning, och det kan få problem på vissa bilar med tyngden. Det har ju du, Anders, testat i detalj i våras.
Ja, precis, med vår laddhybrid Seat Leon. Vi kanske kan ta det lite senare.
Vi ska återkomma till det.
Ja, sen kanske om man kör en elbil kanske man ska hålla ett extra öga på hur bränsleeffektivt däck det är. Om det rullar lätt så kan ju det vara en fördel för räckvidd. Det är bara en parentes, men nog så viktigt.
Absolut. Och där kan vi också säga att vinterdäck, framförallt nordiska friktionsdäck, har lägre rullmotstånd än sommardäck. Så att redan genom att välja dubbfria däck så har man vunnit ganska mycket mot de standarddäcken som bilen kommer levererad med.
Och vi pratade om tyngd alldeles nyss. Vi fick en fråga från Linus. Dagens och kanske morgondagens elbilar är större och framförallt tyngre än äldre bilar. Hur kommer det att påverka konstruktionen av vinterdäck, tror ni? Tror ni att utvecklingen kommer förändras när man tar fram vinterdäck med hänseende på ökade antalet elbilar?
Ja, definitivt. Och det ser vi redan att man har ju så kallade XL-däck idag som heter extra load. Det är nästan de flesta som säljs i Sverige. Men man har ju precis infört en ny standard. Det här är inte bara vinterdäck, det här gäller sommardäck också. Som är HL, high load. Och då går man upp ännu en belastningsgrad på de här bilarna. Och jag tror de allra första däcken kommer ut nu, jag tror de är från Pirelli och kommer sitta på BMW 5-serie laddhybrid. Det är de allra första med en HL-märkning, som alltså high load. För det är mycket vikt att ta hand om på de här batteribilarna, och kanske vad vi har känt av själva när vi har kört biltester, att det är laddhybrider i synnerhet kanske som har en helt annan viktbalans. För en elbil har ju oftast batteriet längst ner mellan hjulaxlarna, och laddhybriderna kanske hamnar lite mer offset och får lite en knepigare viktbalans.
Vad gör de för att få den här extra belastningsindexet då, Nils? Är det mer stål i konstruktionen eller andra gummiblandningar eller kombination av alltihop?
Kombination av allting, men det är ju stommen man arbetar med, att den ska palla högre vikt. För vi ser ju att det är ju, alltså pratar vi framförallt elsuvar som jag haft i tester, jag menar tjänstevikterna går ju långt över 2 ton på de här olastade. Och sen vikt, takbox, hel packning, det är ju ganska mycket, det är en helt annan tyngd jämfört med de andra bilarna vi har sett på marknaden. Sen rullar ju de på andra dimensioner också, och det är ju de här större dimensionerna som de här high-load-däcken också kommer i. Men på sikt kommer de få se att de här HL-däcken, se en 5-årsperiod framåt, kommer rullas ut i alla möjliga olika typer av dimensioner, tror jag.
Innebär det också att kan se fram emot sämre rullkomfort, ett tyngre, alltså mer massa som är ofjädrad som däcket ändå är, påverkar ju fjädringsegenskaperna.
Ja, och tyvärr är ju påkostnad också på vintergreppet, för man vill ju ha ett följsamt och mjukt däck som anpassar sig till underlaget, så att det är en kompromiss på vintergreppet vi ser. Sen kan man säga redan nu har ju faktiskt Nokian gått lite i bräschen med sitt nya Hakkapeliitta 10. De har en EV-version av det som de säger är ännu mer optimerad för elbilar och laddbilar. Det har en, liksom en annan gummiblandning, styvare stomme. De säger att de är mer fokuserade på rullmotstånd och ljud, vad man kanske då vill ha i en elbil. Gissningsvis är det lite på bekostnad av vintergreppet då. Får man förmoda, det kanske inte Nokian säger, men att det är ju, det är som vanligt ett givande tagande när man utvecklar däck. Vinner man någonting på ena sidan, förlorar man lite på andra sidan.
Hur är det med däcktesterna då? Det har ju Linus skickat in också en fråga om. Många verkar välja friktionsdäck på sina elbilar idag, mycket på grund av ljudkomfort. Men hur blir helheten? Vet ni om några däcktest med just elbilar som fokus?
Nästa sommardäckstest som kommer i sommar, då har vi ett extra fokus på i alla fall ekodäck och den nya generationens ekodäck som är anpassade för elbilar. Sen har vi haft långa diskussioner hur vi ska göra testandet, om vi ska testa med elbilar. Problemet är att vi behöver så himla många bilar, för att alltså, testprogrammen pågår ju under väldigt många timmar och det är inte så att man ligger och småsåsar. Så det dröjer ju nog om vi kan köra på vinterdäckstesterna, för menar, sitter vi och kör konstant mellan 10 på kvällen och 8 på morgonen, vi snackar liksom ändå 8-10 timmar handlingkörning runt på en bana, inbyta däck, ut igen, inbyta däck, ut igen, då måste man också se till att bilen alltid ger samma effekt vid varje givet tillfälle, vid varje given batteristatus. Och vi kollade på sommardäcken om vi ska göra det med det, och vi satt och räknade på hur många bilar vi skulle ha, för skulle man få bygga bilar under tiden, lite grann som var Formula E körde väl det tag, att man hade bilbyte mitt i, att man hoppade och bytte bil under loppet för att få batteriet att räcka. Då skulle vi få göra samma sak, men då skulle vi behöva åtminstone 4 olika bilar för att kunna genomföra bromstester och handlingtester samtidigt. Så att vi kommer att fortsätta köra med förbränningsmotorer för att kunna få dem att prestera konstant över många, många timmar. Men vi kan ju ladda på lite extra vikt för att öka belastningen.
Det här är ju hela branschen har ju mer och mer sett ett problem, inte minst uppe vid vintertesterna runt Älvsbyn och Arjeplog. Hur sjutton man ska kunna hålla biltillverkarna nöjda här, för att de gör ju kanske ett par tusen testmil per vecka. För de kommer upp med en karavan med 40 bilar och sen så kör man. Och då räcker det liksom inte strömmen till. Så att de har ju samma...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Problem som vi har. Så där, det kommer säkert se en utveckling där det blir lättare att ladda där uppe i den här vintertestmiljön. Och då kanske vi kan börja köra elbilnings.
Nej, men det är roligt när man pratar med testgubbarna, även bilindustrin själva, och när man träffar däckgubbar i däckindustrin, är ju att det blir ju ett, alltså normalt sett har man ju en arbetsdag där man tidigare kunnat jobba varenda timme på den tiden. Nu behöver man ju kanske köra en halvtimme, ladda en halvtimme och turas om, så att man hinner inte lika mycket på varje testdag. Dessutom är det också ofta prototyper man kör inom fordonsindustrin och däckindustrin, att där kanske inte alltid laddningen funkar klockrent, så att man kör en halvtimme, sen har man en halvtimmes laddstrul, sen laddar man en halvtimme och sen får man köra igen. Så att det här är ett dilemma, jag tror det vi också märker av kanske med våran ID3, det tar tid för ingenjörer att samla testmil, testerfarenheter, så att allting blir med en liten fördröjning, allting tar lite mer tid. Så att det här är faktiskt en utmaning som är verklig för både industrin själva och för oss som håller på med produkttester.
Mm. Sen har vi fått två frågor från elbilsägare med olika modeller. Vi börjar med Mattias. Har beställt en Skoda Enyaq och funderar på nordiska dubbfria vinterdäck. Jag har funderat på Goodyear Ultra Grip Ice 2 som verkar ha bra vinteregenskaper. Plus tysta plus lätt rullande. Men min bil behöver ju Ultra Grip SUV. Hakkapeliitta R3 kan ju också vara ett alternativ. Hur stor skillnad är det på egenskaperna för däcken för vanlig bil gentemot mina?
Ja, jag kan säga, han resonerar ju helt rätt angående Goodyears däck, det är dubbfria, för där vet vi är ett nordiskt däck som har väldigt bra våtgrepp och väldigt bra mot vattenplaning. Så det är ju liksom en bra brygga mellan de här europeiska och nordiska. Men som man säger, i hans dimension då finns det ju då den gamla generationen, inte den här senaste. Så den ligger ju liksom någon, en generation bakåt i däckutvecklingen, så det är väl... Där är man återigen inne på hur mycket mer vill han optimera vintergreppet som man kanske får hos Nokia som har väldigt bra vintergrepp. Eller är det liksom vattenplaning och pendling på saltade motorvägar som är det viktiga? Nu kanske han ska titta på det Goodyear-däcket men verkligen riskkompensera på när det är vinterväglag. Så det är lite svårt. Jag vet inte annars vad som finns tillgängligt i den dimensionen, men jag tycker att han kan ju ta ett titt på friktionsdäckstestet och se just vilka nordiska friktionsdäck som fungerar bra på körning på torrväg som har god stabilitet. Det kan vi spontant också nämna Pirelli som ett exempel. Jag har ju ganska bra vinteregenskaper men kombinerat med en fin balans även på barmarken.
Sen har vi då andra frågan. Bästa premium friktionsdäck till Tesla Model 3. Södra Sverige med någon tur till fjällen varje år. Vad rekommenderas?
Ja, vi har ju ganska mycket erfarenhet av Tesla Model 3 på nordiska friktionsdäck. Vi körde ju våran på Hakkapeliitta R, var det R2 eller R3? Nils, R3-er.
R3-er, det var ju det Tesla kunde leverera på som man ville ha nordiska friktion.
Och det funkade ju jättebra hela den vintern, bara, tycker jag, bra grepp. Och jag hade ju den där ner till Tyskland när man fortfarande fick åka dit obehindrat. Och provade även toppfartkörning då, för det gör man ju som motorjournalist och det funkar alldeles utmärkt. De däcken kändes både stabila och konsekventa i sitt uppträdande. Så nordiska friktionsdäck funkar utmärkt på Tesla.
Ja, precis. Jag tänkte bara säga då, men vad vi ska rekommendera tycker jag ändå, jag kan ju titta på något av de här, kolla på vår test, alltså ta någon av topp 3, topp 4, det är ju bra däck allihopa. Så får han själv välja vilket han vill ha, mer barmarkstabilitet eller bättre vinterfäste.
Vi ska fortsätta prata vinterdäck på elektrifierade bilar kan vi säga. Inte rena elbilar men väl laddhybrid. Vår Seat Leon som vi hade i långteststället var ju lite smått oförutsägbar på vinterväglag vad jag kommer ihåg.
Ja, det var du som verkligen kommer ihåg det Maria för ja. Du som hade den mest intressanta erfarenheten ändå.
Ja, det blev ett bredställ där på vintertestet i 30 km i timmen.
Jag tror knappt var 30. Det var väldigt låg hastighet och Maria snurrade nästan 180 grader tror jag.
Ja.
Det är sladdrig korsning.
Oväntat kan jag säga. Det trodde jag inte skulle hända. Ja, och den har visat sig varit väldigt spårig och linnig och vill vicka på höften.
Ja, Nils har ju varit i upplösningstillstånd över hur sladdingreppet men väl den här styrhjälpen som bilen har, att den liksom den är så spårkänslig så den liksom går in och kompenserar sig själv när den börjar sladda och blir väldigt orolig att köra, inte sant?
Ja, jag skulle inte säga, den var ju väldigt sladdbenägen när den var på vintertesterna och ville svänga med vaken när väl greppet förlorades, men det jobbigaste var ju köraren på barmark och synligt lite spårig torr asfalt på motorvägen, den var ju hopplös att få gå rakt fram. Den, liksom, den gungade på höfterna som Elvis liksom, hela vägen i timmar på väg upp till fjällen. Jag höll på vid galen.
Ja, jag vet att du kom hem efter den där fjällkörningen på senvåren och sa att aldrig mer igen. Och nu har du precis tagit över den, så grattis.
Ja, än så länge sommardäck.
Men nu vet vi ju vad det beror på.
Ja, vi vet att det beror på den lite olyckliga kombinationen av en tung bakdel som det är på Seaten eller en tung bilare, men framförallt baken där batteripaketet har landat. Det har gjort att viktbalansen i den här bilen har blivit lite förändrad och just det i kombination med de vinterdäcken vi hade var en olycklig kombination helt enkelt. Vi har kört den här bilen då som icke-laddhybrid med identiska däck och det är Continental Viking Contact 7-däck. Och där märkte vi inte av det här liksom spåriga beteendet. Och då kände vi att det är förmodligen vikten som gjorde det. Men bara för sakens skull så bytte vi då även däck. Och provade igenom ett däck från Goodyear, Pirelli, Michelin och Nokian. Och liksom jämförde då hur bilen hanterade de däcken. Och det visade sig att just Continental är ett olyckligt val för våran Seat Leon laddhybrid. För det däcket har en lite mjukare stomme, man har en lite mjukare gummiblandning och sen påverkar även mönster, hur mönstret ser ut. Och så fort vi byter till ett däck med lite mer stadga i sin stomme och ett lite sån här högre shore-värde som det heter, mjukhet, så att det är lite styvare gummiblandning, så gjorde det rätt stor skillnad med betydligt bättre styrrespons och den här liksom rulla på höftet-tendensen kanske inte helt försvann, men i stort sett.
Och det här gäller alltså Seat Leon som laddhybrid, men är det här någonting vi kan säga om alla som kör laddhybrider där ute, att man kanske bör tänka på det här däckets mjukhet och så?
Nej, det kan man inte göra. Och jag vill dessutom tillägga att om man kör på ett dubbat vinterdäck, då märkte vi i stort sett inga skillnader alls mellan tillverkaren, utan det var specifikt just med friktionsdäcken som då är mjukare i grundkonstruktionen.
Ja, och just Conte är de som har det bästa vinterfästet i våra tester, att de har ju verkligen optimerat för det. Men i fallet av just Seat Leon så hamnar liksom utanför sin komfortzon, att med en extra, det är nästan 350 kilo extra vikt och nästan allting ligger bak, så får man liksom en helt annan, den behöver mer stadga till bakvagnen än våran bil. Men vi har ju bara testat på Seat Leon, vi har ju inte riktigt känt det beteende på någon annan eller så. Sen skulle man kunna fundera att har man någon annan laddhybrid på samma plattform, så kanske ändå man kan få liknande resultat. Men det beror ju också på vilka hjulvinklar de väljer, hur Seat har valt att ha sitt chassi jämfört med Skoda och Volkswagen, så där kan också vara skillnader. Så vi kan ju inte säga exakt, men man kan nog ha det kanske lite i baktanken då när man väljer bil till sin laddbara Volkswagen-produkt, så kanske ändå man ska ta ett litet stabilare nordisk friktionsdäck, för det finns ju bra alternativ som både funkar på vintern och barmark. På det här temat igen lite grann med just med stabilitet för bakvagnen och tunga laddbilar, så har jag fått ganska många frågor under hösten från ägare av ID4 och Enyaq som har precis tagit leverans. Som har ju olika däckdimension fram och bak på sommardäcken och frågar om man måste följa det här även på vinterdäcken. Och där såg jag att när den precis lanserades så pratade Volkswagen om att för vinterdäck kunde man ha liksom samma runt om, men de har ändrat den rekommendationen att ha fortfarande bredare däck bak. Och där finns det nog en väldigt god anledning, där får vi ändå ha tilltro till biltillverkaren själva som utvecklat bilen, att de har märkt att man behöver ha bredare sulor bak för att få den här stabiliteten som de tunga bilarna behöver. Så att jag rekommenderar inte att frångå liksom den här olika däckdimensioner fram och bak, att man ändå behåller det även på vinterdäcken, även om det är lite omak och det ger fördyringar. Så gör det, biltillverkaren rekommenderar det, och det finns någon väldigt god anledning till varför det är så. Sen har jag också fått en fråga från en Polestar-ägare, alltså en Polestar 2. För den har inte olika däckdimension fram och bak, men det är två olika fälgar. Man har en 8 tum bred fälg på framvagnen och bak så är det 9 tum breda fälgar. Och han tyckte det var ganska rörigt och frågade om inte han kunde köra 8,5 tum fram och bak på vinterhjulen, för att kunna lättare rotera dem och inte riskera att hans däckverkstad blandar ihop också fram och bakhjul när det är samma dimension men olika fälgar, så svårt att se. Men där är också lite grann samma sak, att jag pratade faktiskt med några som har som ligger på Polestar som jobbat med däckutveckling på dem, och varför man har bredare fälg bak, det är att man spänner ut däcket lite mer och du får en bättre stabilitet så att bakvagnen kan fånga upp de sidokrafter som framvagnen bygger upp. Så genom att ha en smalare fälg fram så blir det lite mjukare, inte lika plötsliga sidokrafter som byggs upp, och bättre stabilitet bak. Så skulle man frångå det, säga att man kör 8,5 runt om, ja, men då har man spänt upp framdäcket lite mera. Så då bygger den upp mera sidokrafter samtidigt som att man inte har lika bra grepp i bakvagnen, vilket gör att man kan ju få en helt annan balans i händelse av en krissituation, att det är mycket lättare att få en överstyrning som är svår att kontrollera. Självklart funkar det jättebra att åka och handla av all vardagskörning, men som vanligt med däck är ju att när den här krissituationen kommer måste man göra en plötslig undanmanöver eller filbyte på motorvägen, så har jag svårt att liksom gå emot vad biltillverkaren själv rekommenderar för sin bil, för att de har ju byggt upp hela ESP-systemet och hela chassit, allting är gjort för att ha två olika fälgar. Mm. Så jag kan inte ge någon annan rekommendation än att följa biltillverkarens råd.
Så det finns en anledning även fast det kan te sig lite krångligt?
Ja, precis. Och det är det man liksom, om man ska komma ihåg det också, det man experimenterar om är just den här stabiliteten i hög fart när någonting händer, det oplanerade, att man måste göra ett hastigt filbyte på motorvägen. Då vill man ha fäste i bakvagnen och stabilitet för att inte tappa kontrollen över bilen.
Ja, vi fortsätter beta av frågor som har kommit in till oss. Och nu ska det handla om dubb eller dubbfritt. Denna ständiga fråga.
Här kommer vi kliva på ömma fötter, det känner jag direkt. Man kan aldrig tassa rätt i porslinsbutiken.
Ska vi ha ett för- och ett emotläger här?
Men är det så traditionellt att det är dubb som är i majoritet? Är det dubb som är i majoritet?
Ja, på försäljningen, ja. Ja, Sverige väljer främst dubb i första hand.
Men det håller väl på att minska den andelen mer och mer ju fler vintrar som går?
Ja, det är det. Det har gått kanske långsammare än vad man kan tro. Det var relativt stabilt. Så fort det blir någon liksom en extra riktig vinter, om man säger så, i Mälardalen, då har det sen dubbdäcksanvändningen gått upp igen. Efter man har kanske haft en ökande friktion. Så har det varit. Däremot tror jag nu när vi ser här med fler elbilar att man inte vill ha ett dubbrassel på en övrigt tyst bil. Så det tror jag kommer påskynda utvecklingen till mer dubbfritt.
Att öka dubb i Mälardalen kan ju vara på grund av någonting du sa, Nils, i vår förra podd om vinterdäck. Vi har fått in ett mejl om påverkan. Dick här som har skrivit: hej, tack för bra podd. I fjolårets motsvarighet uppfattade jag Nils som ganska skeptisk till nordiska dubbfria däck, vinterdäck för en person som bor i till exempel Mälardalen, där det kan vara väldigt skiftande väderförhållanden, och att han istället förespråkade dubbdäck eller kontinentala vinterdäck om man kan låta bilen stå när det är ishalka. Skulle vara intressant att höra honom utveckla varför är inte det dubbfria nordiska vinterdäcken en bra kompromiss mellan grepp och ljudkomfort i ett sånt läge. För mig känns det så konstigt att knastra runt på dubbdäck en hel vinter när man inte är säker på hur vintern kommer att bli. Jag är rätt eller fel skeptisk till kontinentala vinterdäck och vill inte behöva låta bilen stå om det är snö och is.
Ah, intressant att man blir någon som kommer ihåg vad man har sagt. Jag hade tvingats stå till svars för jag har sagt.
Ja,
det är friskande.
Han lyssnade på förra podden.
Mig själv ändå om jag var otydlig, men jag tror, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag pratar om mellaneuropeiska friktionsdäck. Det tycker jag ändå mer är för södra Sverige. Jag ser det ändå man kör mer på saltade motorvägar. Mälardalen har ju ändå så pass ofta inslag av snö och is att man bör välja en nordisk produkt. Möjligen att jag verkligen betonat på att om man kan låta bilen stå i någon formulering, hoppas jag, annars har jag uttryckt mig slarvigt. Så jag förstår hans skepsis till de mellaneuropeiska, för att de har inte samma vintergrepp. Och tillbaka till Mälardalen, där tror jag ändå jag resonerar kring att där kan man ju ändå ha ganska mycket inslag av is. Att inte nödvändigtvis snö hela tiden man kör på vägarna, utan bor man lantligt där ändå är en transportsträcka på osäkra vägar fram till de saltade motorvägarna, så vill man vara på den säkra sidan, så är dubbdäcket det bästa valet, för det har ju en bättre stabilitet på barmark, bromsar bättre på väta, du har bättre isfäste när isen dyker upp. Men jag kan förstå honom att man vill inte heller nöta ner dubbarna i onödan. Blir den helt snöfri i vinter så är det lite förgäves. Man måste verkligen ta hand om dubbarna. Det är lite kinkigare produkt att det är dubbarna som ger isfästet, så att man måste ju tänka sig för så att inte man sliter på dem i onödan.
Jag har för mig att du pratade om, Nils, också det här med att polerade korsningar eller i rondeller, att när alla andra kör med friktionsdäck så kan det bli ganska halt, och då får man ju bättre fäste när man kommer där med dubbdäcken och liksom får tag.
Absolut, det tycker man märker i Stockholmsområdet. Vi kör ju alltid med dubbfria, vi själva gör det på våra långtidsbilar, så kör vi på nordiska friktion, så att det fungerar bra. Jag tror, man ska ändå säga att nordiska friktionsdäck klarar av halka mycket bättre än vad kanske skeptikerna tror. Men det som händer tycker jag mer och mer nu när man bara kör på E4, det kommer ett snöfall, det blir polerat. Det kan bli oerhört halt för att det är så få dubbdäck som rullar där. Man behöver ju ha den här ryggade ytan så att det finns ett grepp att jobba med för de här dubbfria vinterdäcken också. Så jag är förvånad ibland hur halt det kan bli väldigt snabbt utan att det syns. Så att det måste man alltid ha med sig, att kör man utan dubbar så måste man ha ett helt annat säkerhetstänk och läsa underlaget och förstå vad det är man kör på och när de inte funkar.
Ja, för att jag har sett någon siffra på det där att man i Oslo, det är ju mer då i stadsmiljö, att man räknar med om 25% av bilarna har dubb, så ser man ingen förhöjd olycksrisk om resterande 75% kör på friktionsdäck. Men skulle man gå under den siffran så att ännu färre kör på dubbdäck, då ser man en ökad risk för små kollisioner och mindre olyckor.
Och vi pratade med Mälardalen och Stockholm här. Nu har vi fått in en på Insta Stories. Dubbel friktion i Södermanland. Är det samma tänk där då?
Ja, det är det. Jag skulle nog säga bedöma hur vart man bor någonstans. Alltså, många bor ju en bit ut på landet där det är sämre snöröjning, där det fryser till under nätterna. Och då ska man nog kolla mer på dubb så att man har det här isfästet. Kör man ändå där det mest är saltat och sånt där, då kanske man kan skippa dubben. Men som sagt, man ska ju veta om att vi är de här polerade ställena, det där är som halast. Och det som halas kring nollan egentligen, det är det som är det luriga. Att de dubbfria vinterdäcken passar ju allra, allra bäst i Norrlands inland. För där är det ofta hårdpackad snö. Det är ganska grov, knagglig is. Men med den håliga isen så får inte dubben tag på egentligen isen på samma sätt. Utan där är ju ett mjukt friktionsdäck mer följsamt mot det ojämna underlaget. Och det passar mycket bättre i ganska kraftiga minusgrader, för där är inte isen lika hal. Ju närmare nollan, desto mer är man beroende av dubbarna att få isfäste. Och där kommer ju Mälardalen in, att det är inte så kraftiga minusgrader. Det är ofta ganska blank is när det väl sker.
Mm. Och det kanske också besvarar Joakims fråga, i vilken del av landet funkar dubbest respektive dubbfritt? Det är ju som du sa, vart bor du i landet? Inte bara lokalt vart du bor, bor du på landet eller i stan? Och det här du sa om dubbdäck, vart de passar bäst med Mälardalen och det här.
Ja, det är, eller man kan väl ta Norrlandskusten också, i så som vintern utvecklas så har det blivit mer och mer underkylt regn, tycker jag upplevt när man har rest norrut i landet, och då förstår jag att man vill ha mera dubbdäck. Men bor man i Norrlands inland så det är ju där de nordiska friktionsdäcken passar allra, allra bäst, ironiskt nog.
Erik undrar, nordiska eller europeiska friktionsdäck i Skåne/västkusten?
Jag som ändå är ganska ofta nere i Skåne och även året runt, jag vet ju, det finns ju inga vägar som kan vara halare än en skånsk småväg i februari. Det har liksom blåst igen, det är... Egentligen är det bara asfalt precis överallt, men det ligger runt nollan, kanske några minusgrader, sen en köldsvacka och där blåser det småspik. Där ligger det antingen en decimeter lätt packad snö eller så är det absolut blankis. Där är ju dubben helt oslagbar. Kommer jag med mina friktionsdäck i den kurvan, då åker jag av. Men hur många dagar, sådana dagar är det på ett år då? De har blivit färre och färre. Så att jag skulle säga, är det så att du vill åka ut till Danmark, kanske åka ner i Tyskland, då skulle jag personligen satsa på ett centraleuropeiskt vinterdäck istället.
Ja, kontinentalt brukar vi säga.
Ja, där ser vi.
Jag tycker mellan europeiskt eller kontinentalt. Många pratar om europeiska vinterdäck, men jag vill definitivt hävda att Sverige är kvar i Europa och så också Finland. Så att prata om europeiska blir lite geografiskt missvisande. Så mellan europeiskt eller kontinentalt. Och, jag tycker det är en jättebra poäng där, Anders. Det beror ju på hur man bor och liksom var finns det på de här små vägarna fram till de stora saltade lederna liksom. För jag tror, bor man på Hallands eller västkusten pratar han om, kör man liksom längs E6:an och har det som sin dagliga pendling, att man kör 120 knyck förbi Halmstad i liksom regnvått väder, skulle jag definitivt köpa mellan europeiska, för de klarar ju högre hastigheter, bättre motorvägstabilitet, och är det ändå bara saltat på motorvägen så är det ju blött oftast. Men som sagt, med undantag, kom ihåg att inte du har riktigt bra fäste när det är is och snö, om du åker norrut eller när det blir väderomslag.
Sen också en fördel med att undvika ett dubbdäck, då är att du kan sätta på dina däck både tidigare på säsongen och behålla dem längre också, så att du kan få en större liksom spann där du har nytta av dem. Annars är det ju, dubbdäcken ska ju av 15 april.
Mm. Det är en bra poäng, Anders, för jag tror ganska många som har dubb väntar in i det sista med att sätta på dem för att man inte vill slita på dem. Och samma sak att man är ganska skyndsam att plocka av dem. Och är det någon gång som vinterdäcken liksom gör nytta, så är det ju när den första halkan kommer och den sista. För det är den som alltid överraskar, och det är det här överraskningsmomentet som är det farliga.
Men däremot får man ju inte se det som en bortförklaring till att köra för länge heller på vinterdäcken, att de är utan dubbar. De ska av någon gång.
De ska, ja visst, det är mycket pekpinnar, det är svårt att göra rätt. Men det kan man ändå gå in på en sak som jag tycker är absolut viktigast. Vi pratar egentligen om däckens, ja, men vart kör man någonstans? Vi betonar också det, att välj varifrån du bor någonstans, för Sverige är ett avlångt land. Man kan inte välja rätt, man måste liksom ändå göra kompromisser när man optimerar fästet. Normalt sett så skulle jag säga att det är störst skillnad på när det verkligen är låg friktion på vägen, alltså snö och is. Det är då skillnaden är som störst. På barmark är ju mindre skillnad när vi jämför bromssträcka och så vidare. Men på samma sätt som man ska titta på när det är bra, så ska man definitivt komma ihåg Men gör ett aktivt val när man väljer däck, men kom ihåg vart du har de sämsta egenskaperna på dina däck. Så att du vet om och kan parera för det. Kör du på den bästa nordiska friktionsdäcken, då ska du tänka på att du har inte vattenplaningsegenskaper som kanske bilar runt omkring dig eller mot slask. Så där måste du sänka tempo när det blir regn på motorvägen. Har istället gjort tvärtom att optimera till barmarksgreppet, kom ihåg att du inte kan hålla samma tempo när det är snö och is som dina bilar runt omkring som kanske kör på en annan däcktyp. Så lika mycket som jag betonar att man ska välja efter vart man kör mest, så ska man alltid ha bakhuvudet vart fungerar mina däck som sämst. Men det är extra viktigt med vinterdäcken för att det är så stora skillnader.
Mm. Och köra vad man själv och bilen och däcken klarar av, inte vad alla andra klarar av.
Nej, precis. Följ inte med trafikrytmen på vintern. Liksom. För man vet aldrig vad de andra har för däck, vad de kan klara av fastigheter. För det är så stora skillnader.
Ja, vi går vidare med frågorna. Andreas undrar, varför lever så många myter kvar om friktionsdäck? Många blandar ju ihop året runt däck med nordiska. Ja, varför är det så?
Ja, våldsam killgissning. Det kan ju vara så att många köper ju inte däck så jätteofta. Det kanske är var femte, var sjätte år om man inte kör så mycket. Och har man då upplevt ett dåligt däck, ett nordiskt friktionsfritt till exempel, det är klart att man kanske inte blir jättepositivt inställd till det. Och sen nu med sociala medier så har man kommunicerat ut det när det kommer på tal, och så finns det då kanske en lite negativ aura runt det här. Varför man blandar ihop det med ett året runt däck? Ja, det beror förmodligen på att många kör året runt med sina nordiska friktionsdäck och säger att ja, men jag kör med mina däck året runt. Eller vad tror ni?
Ja, jag håller med. Det står mångt och mycket. Sen är ju det problemet, eller så att säga, det är väl definitionen av en myt att de lever länge på något sätt. Och att för att vända på en myt så måste man ju ha fakta som belyser motsatsen. Och tyvärr är det ju så att man kan inte åka runt och provköra en massa däck. Man köper ju nästan alltid grisen i säcken, att man sitter antingen hos däckhandlare och pratar olika produktnamn och priser, eller sitter online och tittar på produktnamn och priser. Och man är ju ändå trygghetsnarkoman, för många väljer samma som man haft innan bara för att man vet vad man får och vad den går för. Så att det är väl många som inte har fått prova på. Jag menar, du och jag, Anders, har ju en unik möjlighet att få köra olika däck på samma typ av bil, på samma typ av underlag, och verkligen hoppa och jämföra igen och köra om och hålla på och verkligen själv känna skillnaden. Sen är det upp till oss att belysa det i en tidning, men hur konstigt det än låter så verkar det som inte hela Sveriges befolkning läser våran tidning eller lyssnar på våran podd.
Nej, men det är inte möjligt. Det är klart att de gör.
Mind blown. Jag förstår inte alls varför, men...
Men vad gör jag här då? Herregud, nej, jag går.
Nej, stanna.
Nej, men jag kan förstå det. Man har inte fakta, man har inte fått prova på liksom. Och då lever man kvar att man har kört på dubb och det funkar bra.
Ja, och sen får man också inte glömma att det här är ju kanske för många ett lågintresseprodukt med däck. Det är också mindblowing, inte sant Nils? Men,
ja, ni kan inte förstå att någon skulle tycka att det vore tråkigt.
Nej, det är som att säga, det är så tråkig kostnad att köpa däck. Det är ju inte alls, det är ju jättekul. Då får man liksom nörda ner och liksom verkligen, och sen gör man det riktiga valet. Men just i och med att det är ett lågintresseval för många och det är dessutom ganska dyrt, så kanske man också gärna går på det som är tryggt och man vet vad man får. Sen kan jag också tänka mig att även däckshandlarna kan ha en del i den här mytbilden, att de inte får tillräckligt mycket utbildning i däcken, och låt oss säga att någon är väldigt entusiastisk för dubbdäck och någon är väldigt entusiastisk för friktionsdäck, då kan man ju missinformera kunden, kanske inte minst med friktionsdäcken, att man tycker att de är ju helt överlägsna, nästan lika bra som dubbdäck, nästan lika bra som dubbdäck på det här och på det här och på det här. Men när man väl kör på ett sånt däck och bara, men det här är inte alls det jag hade förväntat mig, och inte alls så som däcket blir insåld, det är klart man kan bli besviken, och då kanske man inte heller är så benägen att prata gott om det, och snarare då undernära en eventuell myt.
Ja, vi hoppas att det besvarade frågan. Vi ska prata om ljudkomfort. Vi har fått en fråga. Hur stor är skillnaden i ljudkomforten mellan ett tyst och bullrigt dubbdäck idag? Ja, det märkte ni att det var skillnad i era tester, bland annat.
Ja, antingen så åker man lugnt och stilla och koncentrerar på trafiken. I ett annat däck sitter man och tittar upp i skyn och undrar vart är det där propellerplanet.
Exakt. Någonstans. Så det
gigantiskt
finns
stor skillnad.
Ja.
Och det är inte så stor skillnad mellan... Det spelar inte så stor roll om det är ett friktionsdäck eller om det är ett dubbdäck. Det är jätteskillnader oavsett däckstyp. Inom den däckstypen.
Mm. Här är en till fråga om ljudkomfort som vi har fått in på Instagram. Är det värt att satsa på till exempel ett vinterdäck med soundkomfortteknik som till exempel Goodyear har?
Ja, det tycker jag. Är man ute efter bästa möjliga ljudkomforten så rekommenderar jag nästan alltid att köpa till sån här akustiska däck, höll jag på att säga, men fyllda med en ljuddämpande massa. Det finns inte bara Skodje, det finns just på vinterprodukterna i alla fall, Continental och eventuellt också Pirelli Michelin, vart jag osäker. Men det är flera olika tillverkare som har det i vissa utvalda dimensioner. Finns det i den dimensionen så väl det tycker jag.
Mm. Sen har vi lite, vi har några frågor kvar av blandad sort. Sten Åke har skickat in: varje år kommer nya däck som framställs som bättre än förra året. Det borde innebära att de däck jag körde på för 10 år sedan var ganska värdelösa jämfört med dagens. Jag undrar om ni har någon uppfattning om detta. Nya 10 år gamla däck finns ju förstås inte att jämföra med, men kan era testresultat visa någonting om detta?
Gud vad jag skulle vilja testa ett 10 år gammalt fabriksnytt däck. Det skulle vara så roligt.
Ja.
Förstår, det här har legat i en vakuumpåse eller vad man ska ligga i för att de ska färska som möjligt. För jag har ju tänkt den här frågan också så många gånger. Och när man har kostat på sig ett par nya sommardäck och har insett att man har kört 300 mil med bilen under säsongen och bara okej, de här kommer jag inte byta för att de är nedslitna, de kommer bytas för att de är för gamla. Och sen läser man nästa års test att styrkänslan är mycket bättre de här. Och bara, tusan, jag vill ha de nya!
Det är svårt att veta, men utvecklingen går ju framåt.
Ja, men det finns ganska tydliga resultat vi kan lyfta fram. Och vi ser ju det kan vi ta nu också. Däckutvecklingen går framåt. Vi tar dubbdäcken här nu. Vi hade ju flera olika nya produkter och det är i alla fall två nykomlingar som direkt går upp på pallen kan man säga och verkligen fortsätter den här utvecklingen bli bättre och bättre. Men här är det intressant att jämföra Nokian. Då har vi Nokian Hakka 10 mot Nordman 8 som är det gamla Hakka 8. Det är alltså två generationer bakåt. Och det här har vi märkt också, förra året körde vi ju samma sak fast på friktionsdäcksidan då med Nordman som kör Hakka R mot R3 och så vidare. Vi har också haft det med Goodyear Ice 2 mot Sava som är ju två generation gamla Goodyear-däck. Och det är alltid samma tendens. Man kan ta att som är Nokian och Nordman då, de är båda väldigt bra på vintern, båda väldigt bra vinterfäste. Nokian kanske lite bättre men ofta ryms de liksom inom samma betygssteg. Men det de nya däcken gör bättre är att balansera både högt vintergrepp och korta bromssträckor på asfalt eller klara att väta väldigt bra eller har sänkt sitt buller. Så det man hela tiden gör med däckutveckling är att man jämnar, egentligen lyfter man mer de svaga sidorna snart, man höjer de allra bästa. Så att det verkligen, i synnerhet då för vinterdäck, att de alltid presterar oavsett väglag. Förr var de ännu mer specialister, att de var jättebra på snö och is, men verkligen dålig stabilitet eller sämre på vätan. Så att det är det som händer. Och i fallet med Goodyear och Sava där, som är deras undermärke, där var ju båda väldigt bra på vattenplaning, körning på väta, medan Goodyear har ju höjt vintergreppet.
Det finns ju ett annat sätt att se på ålder också. Det är just det här hur ett däck som ändå är ett lagligt däck har åldrats över tid. Säg att du kör bara 300-400 mil per vinter. Då finns det väl också, jag vet inte om det ska tilldelas vara en myt eller om det faktiskt stämmer, det vet du Nils. Man säger ju att ett friktionsdäck är mer konsekvent över sitt livsspann än vad ett dubbdäck är. Stämmer det fortfarande eller har det liksom jämnats ut det där?
Nej, men jag tror det framförallt i början av däcket när man rullar ut och kör de första två säsongerna kanske så har man nog en liten snabbare prestationstapp på dubbdäcket att dubben blir ett rundare, liksom den slits lite grann som sker fort. Men sen planar det ut ganska snabbt. Så att behåller ändå, jag vet VTI har gjort ganska djupgående tester. Nu var vi kanske 5-6 år sedan och jämförde slitna däck. Men även om det är slitet så behåller ju dubbdäcket sin fördel med broms på is just kring nollan när det är den här glatta isen. Medan friktionsdäcket absolut är väl lite jämnare till en viss gräns. Men sen på slutet av livslängden, liksom där, då försvinner de alla de här små lamellerna att det inte är lika mycket mönsterdjup kvar. För man är beroende av alla små sajpningar för att greppa isen. Så där förlorar den ganska snabbt isgrepp på slutet istället. Och det gäller i synnerhet de europeiska däcken som faktiskt har lite mindre mönsterdjup från början. Och där går inte sajpningarna lika djupt för att man vill ha en helt annan stabilitet i mönstret. Så att både ja och nej blir alltså då mitt svar. Mm. Men absolut så är i de första åren så slits ett nordiskt jämnare än det dubbade.
Kan man säga att det är mer konsekvent i sitt uppträdande då under, säg, nu bara hugga till med siffra, 4 åren då eller något sånt?
Ja visst, tar man den första vintern på dubbdäcket, alltså den första halvan av den vintern jämfört med man sätter på den nästa säsong så har man då fått en liten skillnad i isgrepp, men att det är fortfarande, är det verkligen blankis är fortfarande bättre än ett nordiskt friktionsdäck, även om det är jämnare i tid mot sig själv, om man säger så.
Och när vi pratar om livslängd, en fråga från Instagram. Max 5 år håller nya vinterdäck, sen måste man köpa nya igen, eller?
Nej, längre. Jag tror däck faktiskt håller längre än vad man tror rent åldersmässigt. Nu pratar vi inte om att man sliter på mönster eller så. Men runt 5 år så kommer vi börja hålla koll på dem extra noga mot torrsprickor och annat. Men rätt förvarat, kallt och svalt, inga UV-strålar eller någonting annat, så håller nog däck, ja, det är svårt att säga ett exakt årtal liksom, men de håller mycket längre än vad man tror. Man kan säkert köpa 8 år gamla däck bara det är rätt förvarat. Sedan det som sliter mest på gummit, det är ju sol, alltså UV-strålar. Och vinterdäcken används i den mörkare perioden, så de har ju inte lika mycket sol som lyser på dem. Så att förvarar man dem rätt så håller de ganska bra.
En till fråga. Breda eller smala däck att föredra i snö respektive på is?
Brett eller smalt, det är en sån här, något av en evighetsfråga. Den har väl dryftats lika länge som det har funnits vinterdäck. Förut som är alltid att man skulle gå ner en storlek på vinterdäcken just för att skära igenom slask och snö. Så att däcket kommer ner till isen och får då dubben att jobba mot is. Och det är väl något som fortfarande gäller skulle jag säga. Men det är klart, åker du bara på absolut blank is, då är ju ett brett däck med mycket dubb, då är det ju jättebra fäste.
Löst underlag, smala däck på isen som är fast. Även utan dubbar så ger ju mer gummi, mer som arbetare för än att man också med friktionsdäck har bättre fäste på ren is med breda däck.
Då har vi en fråga till här. Angående miljövänlighet. Hej, kan man köra miljövänligt med dubbdäck? Kan jag som förare påverka dubbarnas partiklar? Och då menar väl personen att dubbarna sliter upp partiklar från vägbanan då?
Ja, jag syftar på det redan antar. För dubbdäck kan också vara väldigt lätt rullade på olika sätt jämfört med sommardäck. Så jag gissar att det är själva partikelgrejen som är rätt ofta. Det beror ju på, jag menar, bor man liksom inte i en stad heller, man kör på landsbygden, så är det inte så mycket luftföroreningar från ett dubbdäck när den sliter på vägen. Kan man påverka vägslitage med dubbdäck? Absolut, man kan väl alltid gasa och stanna mjukt, det är bra för både dubb och vägbana. Sen är det en ganska stor skillnad på hur mycket dubben sliter på vägen idag, när det finns ändå olika liksom slitagenormer för dubbdäck jämfört med hur det var för say, 10 år sedan. Så jag tror alltså vägslitaget är inte alls lika stort problem som det kanske har varit. Det är svårt att välja hela tiden, men jag tycker i första hand ska man faktiskt vara lite egoistisk och fundera på vad är det som jag behöver för att få det bästa vinterfästet. Kör man någonstans där man känner att man behöver dubbdäck, så ska man göra det utan att ha dåligt samvete.
Och om du har partikelångest, så sänk hastigheten lite grann och var väldigt mjuk i starten, så kommer du slita upp betydligt färre partiklar och så håller däcket längre också.
Bra tips! Och det var faktiskt alla frågor vi fått in. Tack så jättemycket för att ni alla har skickat in till oss. Det var allt för Vi Bilägers podcast också för den här gången. Och nästa vecka kan ni lyssnare glädjas åt att det kommer fler än ett avsnitt. Minst 2. Eller hur, Anders?
Jag triggar Tommy. Vi ska ha 1 per dag som vi alltid har gjort när vi har varit i Tannis. För det är årets bil nämligen.
Yes, och det är Anders, Fredrik och Tommy som drar till Tannis för provköra massa bilar, helt enkelt. Och rapportera därifrån.
30 stycken.
Där hör ni vad ni har och ser fram emot. Tills vi hörs igen, tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt, byt vinterdäcken i tid. Anders, vad skulle du säga?
Glöm inte att efterdra.
Ja, och ta hand om varandra.
Och håll på rotationsriktningen.
Och däcktrycket.
Ja, där fick ni. Ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.